Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Viola, du måste köra en på.
Ligger det här under täcket med en gosse?
Men den heter Gästabudet.
Den heter Gästabudet.
Ja. Okej.
Nu är det så tyvärr.
Det här är podcasten Gästabudet. Och jag heter Viola Bau. Och jag sitter här med...
Rebecca Kärde.
Lira Colli.
Och Victor Malm.
Välkomna.
Ät inte alltid.
Det här blir jättebra.
Det var jättebra.
Välkomna.
Det är alla hjärtans dag idag, så jag skulle vilja veta om ni älskar litteraturvärlden.
Nej, givetvis inte.
Ändå sitter vi här, vi fyra, på alla hjärtans dag, för att prata om svensk etc. litteratur. Hur blev det så här?
Ja, våra respektive är ju ändå städer. Annars hade vi kanske aldrig varit för dem, tänker jag, men nu är det inte så. Nu är vi här, men ja. Vad tänker du? Varför sitter vi här?
Ja, men jag tänker ändå personligen att jag älskar litteratur. Kanske inte kritik, kanske inte den svenska litteraturvärlden.
Älskar du den svenska litteraturen?
Nej.
Jag tycker liksom att på något sätt poängen med litteratur förtas om man tänker för mycket på den i nationella termer. Liksom. Att det skulle aldrig falla mig in att känna att jag älskade den svenska litteraturen, tror jag. Litteraturen är en sak, men den svenska litteraturen... Eller det låter bara så otroligt tråkigt.
Jag tror ändå jag älskar den svenska litteraturen.
Ja.
Från Källgren till, måste jag säga, någon samtida författare. Claes Östergren, kanske.
Så mycket kärlek.
Nej, men jag är genuint inte, för att... Det man älskar är väl delvis språket och svenskan och språket jag bor i.
Det är sånt straff, tycker jag.
När man ja, helt straff. Ja. Men...
Eller överhuvudtaget att vara svenskspråkig,
ja,
är lite hårt. För det finns ju bara, vad är det, 10 miljoner?
Mm.
Sen finns ju de andra skandinaviska länderna, men de låtsas vi i Sverige som att de inte riktigt existerar. Så det blir ju...
Alternativt låtsas att vi förstår vad de skriver.
Mm.
Det gör jag i alla fall. Så att det känns lite större.
Mm. Jo, och särskilt när man läser typ så här science fiction-artade böcker. För då kan vilket ord som helst plötsligt vara en science fiction-uppfinning. På norska eller danska.
Vadå?
Vadå menar du?
Nej, men om man läser till exempel... Okej, jag läste Jonas Eikas noveller. Mycket bra. Häromdagen. Och i en av dem så använder de två huvudkaraktärerna löpehjul. Och jag tänkte så här: wow, det här är någon typ av science fiction-artat fordon som de tar sig fram genom landskapet i. Och sen
gjort på löpe.
Fick jag då reda på att det var kickbikes.
Mm-hmm.
Så innan dess hade texten haft en liksom, mycket mer spännande, oklar dimension.
Ett fantastiskt ord, jag önskar att vi hade.
Det är mycket bättre än kickbike. Det är väldigt olika prägel på de orden.
Men... Vi ska ju prata om det litterära 10-talet.
Ja.
Älskade ni det?
I början.
Ja, jag med. Man var ung.
Man var 20, 21. Allting var nytt. Och... Men jag undrar om det var att man var ung och liksom valsades in i en värld. Och... Så jag började läsa seriöst först i 18-19 års åldern. Liksom. Och... tänker jag att det var, man förväxlade sin egen energi med energin runt om en lite.
Men fanns det inte mer energi då på den svenska litteraturscenen?
Nej, jag tror du har blivit äldre.
Nej.
Tyvärr, jag tror att det är du. Ja.
För jag... Kanske runt dig, kunde det fiktion.
Nej, men jag tyckte, jag läste väldigt mycket ny svensk poesi typ 2007, 2008, 2009. Då tyckte jag att den på riktigt var bra. Typ Sara Hallström, Linn Hansén, Kapslar, vad fan heter han?
Viktor Johansson.
Precis. Alltså jag tyckte att mycket var väldigt mycket bättre.
Mm.
Men jag kanske bara blivit placerad.
Jag tycker tvärtom. Att det, är så, det har blivit bättre och bättre. Särskilt de senaste åren, kanske. Men det är kanske sant att man förväxlar sin egen liksom, utvecklingskurva med... eller vad man befinner sig med sin omgivning. Svårt att veta.
Men var du i början av 10-talet?
Vad var jag?
Vem var du?
Jaha. Gud, i början av 10-talet. Så, tänker vi 2008 nu från.
Ja, ni hade ju definierat tidigare att 10-talet började 2008. Jag bara kände, det här ska jag inte lägga mig i. Det låter helt barockt.
Ja, men det för så här, nu ska jag berätta för dig hur det är. Det är så här, att 00-talet börjar med 9-11. Det är 90-tal fram till det. 90-tal, det är från murens fall ungefär 89 fram till 2001, september 11. Och då börjar 00-talet och det pågår fram till finanskrisen och Facebook.
Så det var bara 7 år alltså?
Ja, det var jättekort, jättekort. Och då fanns bara The Strokes och Cheap Monday.
Bra årtionde ändå.
Nej, riktigt sugigt. Riktigt röv årtionde.
Och så i efterhand förföljt.
Ja, alltså det var så värdelöst.
Men vadå, The Strokes är fortfarande jättebra.
Nej, superroligt band.
Okej, okay,
vi lämnar
till nästa
podd. Okej, okay, det tar vi sen. Men, ja, men vad var du 2008, Viola?
Men var det ett sugigt århundrade, eller årtionde?
Hur gammal är du egentligen, Viola?
Årtionde litterärt också. Var det inte väldigt vitalt årtionde litterärt?
00-talet?
Mm.
Jo, det tycker jag. Jag tycker litterärt tycker att det var oväntat
bra. Folk hade bara fula kläder och lyssnade på dålig musik.
Ja.
Men de läste god.
Så att fan vad de skrev bra litteratur.
Ja.
Kanske det som måste hända.
Men Anna Hallberg presenterade en så här konjunkturskurva. Ja, men det var så här nationalekonomisk konjunkturskurva i den här poesidebatten i Dagens Nyheter, där det liksom på 40-talet var det brände det, och sen på 50-talet brände det inte så mycket, och sen på 60-talet brände det igen, och sen på 70-talet hände det inte så mycket, och sen på 80-talet
vad är det här hände brände? Det jättemycket.
Nej, jag vet inte, jag bara använder en dålig metafor. Och när jag läste det kände jag instinktivt att jag hatar decennielogiken, och jag hatar tanken på konjunktur i litteraturen. Jag tror faktiskt inte det funkar så. Men här läste det kände jag, fan, det ligger något i det här. Eller?
Och om det här konjunkturen var då 10-talet... Nej, det var 00-talet och 20-talet.
Ja, precis.
Och 10-talet är någon slags lågkonjunktur.
Precis. Enligt den formen
av... När debuterade Anna Hallberg?
Vad sa du?
Debuterade inte hon på 00-talet?
Ja, men kanske 99.
2001, tror jag.
Ja.
Hon bara, nu börjar jag booma. Det tycker jag är ändå badass.
Men alltså, för om man ser på texter som publicerats på 50-talet så skriver typ så här, Jan Prins Paulsson skriver en sån text om det värdelösa 50-talet, och Thomas Götzelius skriver en text om att 90-talet ser sig väldigt uttunnat och utmattat. Och alltså, det finns något i den här ganska banala och förmodligen helt felaktiga tanken. För att det kan ju inte fungera så. Men i någon mening tror jag det ändå är så jag ser på 10-talet, även om liksom allt förnuft i mig skriker att det inte är så.
Men kan inte det handla mer om frånvaron av, som du var inne på i din text i den här förfärliga poesidebatten vi gjorde, om en dominerande berättelse? För det, tänkte, det har ju 50-talet verkligen inte. Det är ju liksom mellan 40- och 60-talet. Men det kommer ju väldigt mycket... Alltså det kommer ju väldigt mycket avantgardistisk konst och poesi på 50-talet i Sverige och runt om i världen. Alltså kanske just för att det inte fanns någonting stort att förhålla sig till på det sättet.
Men nu börjar vi gräva oss lite långt bakåt i litteraturhistorien.
Ja.
Så jag vill återkomma i alla fall till frågan, vem var Viola Baum 2008?
Ja, hon undviker den.
Ja, eller hur? Ja. Ni undviker som tar det.
Jag kommer ihåg någonting med Julia Roberts som du har berättat.
Ja, ah, just det. Ah, jag hade en förbläs för Julia Roberts filmer då.
Jag förstår att du upplever att estetiken har gått upp.
Det blir bara bättre och bättre.
Vadå? Gillar ni inte Julia Roberts filmer? Det känns som man inte riktigt var ett subjekt innan 00-talet. Eller 10-talet. Eller att man inte var ett subjekt på 00-talet. Det känns som man blev ett subjekt. Eller kanske att vi blev det på 10-talet först.
Jag tycker jag var väldigt mycket subjekt, bara att jag var dum i huvudet.
Mm. Jag kände mig nog mer som ett subjekt när jag var 16.
Ja, nu. Jag med.
Mm. Ja, jag är på Violas sida, tror jag. Jag var bara en vanlig fotbollskille på 00-talet.
Mm. Men vi ska ju prata om 10-talet och ni bestämde att det började 2008. Det var därför jag pratade om 2008. Men om vi går till 2010 när 10-talet rent numeriskt faktiskt började. Du och Viktor kände varandra?
Nej, 2011 kanske.
För ni träffades i Lund.
Mm.
Hur skulle ni beskriva varandra på den tiden då?
Viktor var ju en, en märklig figur som gick omkring i Lund och skanderade Källgren.
Jag vet inte om det är sant där.
Var typ 20 och basunerade ut att Källgren var det bästa som skrivits. Typ andra gången jag träffade honom.
Det är bara friend crush at first sight.
Jag kände det, jag tycker man kan reagera på väldigt många olika sätt på den här 20-åriga Källgren-fantasten. Antingen med liksom en stark kärlek eller med spontan avsky.
Det låter väldigt studentikost när du beskriver det.
Ja, men så du kändes väl väldigt ingrodd i Lund.
Vad sa du?
Du var ju ganska ingrodd i Lund väl, och studentlivet i Lund.
Ja,
och ordkonst.
Jo, det är sant.
Men ordkonst var ju väldigt fin kontext. Där kanske man blev lite av ett subjekt i någon slags litteratur. Bemärkes kanske. Eller medveten om vad som skrivs och började skriva själv. Gjorde jag i alla fall då med. Och innan dess på 00-talet så satt jag väl mest typ hemma. Läste Ponton. Läste om någon Lyra Ekström Lindbäck som fick Lilla August-priset. Och med någon läste hennes dikter som jag inte alls begrep. Men vad handlade din Lilla August-pristext om egentligen? Jag tror jag fortfarande inte, eller jag förstod inte då.
Jag vann Lilla August-priset för en manual som var en prosatext. Som typ, den jag minns att det handlar om hur jag åker pendeltåg. Den måste rimligtvis ha innehållit någonting annat också. Men den var skriven som en manual. Typ.
Mm-hmm.
Den var väldigt repetitiv.
Helt
som att den var väldigt konceptuell, mer än så här, språkknådande. Typ.
Yep.
Det var för abstrakt för mitt 00-talssubjekt.
Ja, det var inte Julia Roberts.
Nej.
Uppenbarligen inte tillräckligt minnesvärt för att jag själv ska komma ihåg den. Heller, så.
Jag har någon bild av att det var mycket pendeltåg i litteraturen.
Eller hur?
Det var mycket så många som pendlar. Eller, jag minns när jag började läsa ordentligt. Det var någon gång där runt 2010 egentligen. Och då fanns det jättemycket prosa som handlade om, det finns det fortfarande, men prosa som handlade om människor från mindre städer. Som du, Lyra. Som antingen åkte tillbaka till den här lilla staden, eller som var fast i den lilla staden. Och så satt de på en pizzeria och så liksom blåste det typ ett löv över en parkering. Det var många sådana långa skildringar.
Det var typ Mats Kempes.
Ja, exakt.
Ja, det var väldigt mycket så svensk novellkonst.
Det var stort,
ja. På den tiden.
Mm.
Som inte längre finns idag.
Som alla typ har läst Raymond Carver jättemycket.
Ja.
Ja.
Ja, men mycket sånt. Mycket under ytan, fast sen känner man som läsare att fast också inte kanske. Det kanske inte var så mycket under ytan egentligen. Men jag tror att de fortsätter ut böcker, det är bara att de inte
Stefan Lindberg också, skrev jag väl också.
Okay, fast han, vi hade en kurs i novellkonst med honom på Biskops Arne 2009. Mm. Då läste vi alla de där svenska 90-tals novellerna. Jag bara så här, hatar prosa. Jag ska aldrig skriva prosa i hela mitt liv.
Men vilka fler är de här? Jag tror jag missat den här...
Hans Gunnarsson.
Ja.
Vad sa du, Lars Gunnarsson?
Hans Gunnarsson.
Ninni Holmqvist.
Ja, Ninni Holmqvist.
Mm. Det är mer en tidigt 90-tal, eller?
Mm.
Är
det jo.
Ellen Mattsson.
Ja.
Fast hon kanske är lite äldre.
Mm. Ja, hon är lite äldre. Ja. Hon är lite mer episk också.
Ja, ja, det är sant.
Men Rebecca, vem var du 2009-10?
Oj.
Ofta, välj valfritt årtal.
Oj, jag var jättedeprimerad. Jag fick en depression när jag var 17. Jag hade hoppat av gymnasiet. Och så var jag så här... Jag tyckte det var så fruktansvärt där. Och så hoppade jag av och så tänkte jag att nu ska jag ut i den stora världen. Men så blev jag deprimerad. Och så var jag liksom... sängliggandes mer eller mer. Jag var väldigt jättenevrotisk och jätteledsen och så hade jag social fobi, så jag var hemma i princip mellan 2008 och 2010-11 kanske, och jag såg jättemycket film, gjorde jag. Var så intresserad av litteratur, men jag såg nog 2-3 filmer om dagen
också. Julia Roberts.
Ingen Julia Roberts.
Inte så mycket, mer kanske typ italiensk neorealism och sånt. Inte som du, Viola, utan mer. Nej. Du vet. Jag kommer ihåg att jag upptäckte, jag började liksom läsa. Jag har en berättelse om när jag började läsa, som, i synnerhet när jag började läsa poesi, som jag, den stämmer nog inte. Eller det är klart att den inte stämmer, men jag tror att den ligger ganska nära verkligheten. Och eftersom jag ändå inte kommer ihåg hur det var, så har jag liksom godtagit den som sanningen. Och det var i alla fall att jag bröt foten. Jag halkade på en isfläck, hörnet Hornsgatan Ringvägen, julen 2010. Och så bröt jag foten och så bodde jag i Malmö och så var jag liksom, låg jag i min säng i Malmö och så hade jag lånat. Jag hade lånat Kapitalet och så hade jag lånat massa svensk lyrik. Och så var jag där liksom i 2 månader i min säng. Och,
the making of Rebecca Kärle.
Det var verkligen det. Och då var jag liksom, jag var lite grann på väg ut ur den här depressionen då också. Även om jag fortfarande mådde ganska dåligt, så var det ändå, det var liksom på bättringen. Och jag minns ändå på något sätt, jag minns att redan att det kändes då som att det var ett nytt liv som inleddes lite grann. För att jag blev så himla, jag läste Ukon och Per Törn, Ida Börjel.
Minns jag säger jag, det, 00-talets poesi var fucking bra.
Ja, men den var alltså riktigt bra, den var riktigt bra. Och jag, det var sån, för mig var det en sån uppenbarelse. För att, eller jag visste ju inte att det fanns poesi som inte liksom kom från ett bekännande hjärta ut till världen. Utan att det, jag visste inte att det kunde börja på liksom en extern språklig nivå. Och det var en sån himla revelation för mig.
I kombination med Marx.
I kombination med Marx. I kombination med det här gipset.
Men du bröt foten i Stockholm, men bodde i Malmö.
Ja, precis.
Är det luckan i skapelseberättelsen? Ja. Eller... Du åkte från Stockholm till Malmö efter?
Det var X2000.
Okay.
Ja. Så du upptäckte materien på något sätt?
Ja, det gjorde jag.
Kroppen, kapitalet, språkmaterialismen. Ja.
Den materialistiska våren. Det sammanfaller också med den arabiska våren. Oj. Så jag låg liksom i sängen och kollade på så här livestream från Tahrirtorget. Och så läste jag Kapitalet och Ida Börje. Otroligt.
Klappade på ditt gips.
Ja.
Det här är en utmärkt berättelse.
Visst, ja, det är
lite för bra. Alltså.
Jag vet.
Jag är avundsjuk.
Ja. Nej, men det är därför jag funderar på, kan det verkligen ha varit som jag tror det? Mer eller mindre var det ju så.
Jag har ju då grävt upp lite citat från er alla. Jag har gått liksom scrollat bakåt i feeds och googlat er och sådär. För att få någon slags grepp om hur ni har förändrats under 10-talet. Jag vet inte alls om det här kommer vara signifikativa citat. Först tänkte jag att jag skulle hitta något dumt som ni skulle vara så här, oj, oh nej, herregud, typ. Grejen är att det här gick bara med mig och Viktor. Det gick jättebra med mig och Viktor. Ja, jag var ju som, jag tror Rebecca sa tidigare, en bitch, var det ordet du använde?
Nej, men kan
ett svin, kanske du sa.
Ja, det var ju något i den sfären.
Ja. Ja, nej, jag skrev
det
ju...
Det var väldigt militant, alltså du var nykturist, var du. Och det var liksom, du hade en väldigt militant framtoning, typ. Det var verkligen, det var ganska svartvit.
Och här sitter jag nu och myser och dricker vin.
I svartvitt. men så är du inte alls längre.
Ja. Nej, jag bloggade från när jag gick på Biskops Arne 2009 och framåt. Jag tänkte att ingen skulle läsa det här och det stämde väldigt länge. Ungefär som vi gjorde fiktion och tänkte att det skulle vara en oläslig poesitidskrift. Det här var ett tema för mitt tidiga 00-tal. Samtidigt så slängde jag ur mig extremt hårdragna generaliseringar. Jag vet inte om jag helt har blivit frisk från det här riktigt. Men vi kan säga att jag ändå har utvecklats och vuxit som människa på något sätt. 2010 så såg jag till exempel Omslag, en antologi för queer poesi. Har ni läst den?
Ja. Mm. Det är Athena som är en av redaktörerna, eller hur?
Det är mycket möjligt.
Ja, jag tror det.
Jag tyckte att hela det anslaget för Omslag var väldigt så här mysigt och typ så här presenterade sig som kontroversiellt fast det inte var det. Typ. Så då riktade jag bland annat följande svidande djupa kritik mot överanvändningen av begreppet queert läckage, som var väldigt inne på den tiden.
Mm.
Hur kan någon läcka självvalt? Förlåt, men jag förstår inte. Pressar jag fram urin är det inte inkontinens utan kissande. Man hör ju direkt att det är väldigt djupsinnig objektiv smakdomare som talar här. Pressar jag fram urin påklädd på en offentlig plats är det förargelseväckande beteende. Men om jag gör det i en på förhand inhägnad ruta där det står kissar gärna här, helst med kläderna på så att det sprutar, måste andra bli ditbjudna eller söka upp det medvetet för att kunna bli provocerad av åsynen, och hur provocerade blir de då? Det är ganska symptomatiskt för jag skrev på den tiden.
Ja, för det är ju samtidigt korrekt.
Ja, poängen är ju väldigt rimlig.
Ja,
men jag skulle inte uttrycka mig så här idag.
Typ nej. På gott och ont, kanske.
Ja, det är lite kul ibland.
Da.
Nu har jag valt ett kul citat eftersom jag har haft friheten att välja citat åt mig själv. Det går också att hitta väldigt okul citat. Men Viktor, du har ju varit väldigt aktiv på Twitter under hela
10-talet. Det är verkligen så att man sitter framför typ Mossad. De kommer och de är så här, du har ju varit väldigt aktiv på Twitter. Man börjar skaka. Gud, vilken hotfull mening.
Ja, men du tror kanske att du är skyddad för att du skriver typ 25 tweets om dagen så att det inte går att scrolla bakåt i ditt feed. Men jag hittade ett sätt att söka.
Åh, fy fan.
Ja. Jag gick igenom några tweets du skrev 2010-11 typ.
Nej.
Så 1 november 2011
ja.
Så skrev du: verkar som det är kul att hoppa på Horace idag. Gör det också. Han är litteraturens Zlatan. Hashtag sant.
Två
saker. Vad innebär det att vara litteraturvärldens Zlatan? Och två, vad känner du för det här citatet idag?
Jag förstod faktiskt inte riktigt vad jag sa. Men jag kanske var väldigt dålig på att skriva. Men just liknelsen vid Zlatan kanske jag kan slå för den då.
Jag tror att det var själva poängen här.
Ja.
Det, också då stormade det kring Horace.
Gjorde du det?
Tydligen. Eller du, din tweet...
Ja, det verkar implicera det. Vad kan han... Nej, kan han ha släppt cigaretten efteråt då?
Jag tror det var senare.
Sen följer några tweets där du pratar om vilka av hans böcker du uppskattar. Typ, och sådär.
Men ja, men jag älskar Horace Engdahl. Jag skulle säga att ett par av hans böcker är anledningen till att jag fortsatte med litteraturvetenskap. Liksom. Den romantiska texten, Stilen och lyckan... till viss del beröringens ABC.
Den är
och alltså, varför jävla skit han än säger i offentligheten så har han skrivit de här vackra jävla böckerna.
Men att vara att vara Zlatan, tänker jag, är
nej,
att vara snygg och liksom exceptionellt internationellt framgångsrik. Och inget av det här applicerar väl riktigt på Horace Engdahl.
Fast nu väljer du två egenskaper från Zlatan. Zlatan kan ju också liksom göra saker med en boll som väldigt få andra fotbollsspelare kan göra. Och jag skulle ändå säga att när Horace Engdahl till exempel läser Tegnérs De Eviga så visar han hur fantastiskt jävla bra han är på att läsa dikter och göra dem till någonting så fruktansvärt mycket större än de är när man bara säger ögna igenom Det Eviga första gången. Det är inte världens ballaste dikt. Om man inte så här älskar bombastisk nationalromantik, vilket jag i och för sig gör, men delvis på grund, jag gör det delvis på grund av Horace Engdahl. Anledningen till att jag gick runt tydligen i Lund och frålade om Kjellgren liksom, för att Horace Engdahl hade läst den nya skapelsen i den romantiska texten på ett så vackert vis att jag kunde läsa den dikten med ett par glasögon som jag liksom aldrig hade hittat utan honom. Och sen har han ju arrogansen tillsammans med Zlatan. Så om man väljer de två egenskaperna så kanske liknelsen funkar.
Hashtag sant.
För sen här nämligen så hoppar vi raskt till 2014 när Rebecka Kärde var krönikör i Arbetaren.
Okej. Vad var det
då? Då har du bland annat skrivit: nyligen sade vi i mitt hushåll upp vår helgprenumeration på DN. Ungefär samtidigt började vi prenumerera på Svensk Damtidning. Inte minst humörmässigt är det en rejäl skillnad. Om DN gjorde mig vansinnig med sina odrägliga anspråk på att vara morgontidningen med stort M, radikalare än SvD, seriösare än Aftonbladet, är varje nytt nummer av Svensk Dam en ren njutning. Skvallret, bilderna, reportagen om hovets tiarasamling, jag älskar det. Det är som mjukisbyxor för själen.
Ja, så är det ju faktiskt.
Det här är ju objektivt sant.
Ja, det är det.
Men alltså, jag tycker det var jätteträffande om det.
En sak som har ändrats sedan 2014, det är ju att du nu skriver för DN.
Ja, det är sant. Men jag läser ju inte DN så mycket.
Läser ni andra kultursidorna?
Ja, men jag läser kultursidorna, men jag läser inte... jag läser väl den del av kultursidorna som intresserar mig. Men jag läser ju inte...
Gud, jag glömde att det existerar andra delar av dagstidningen.
Ja, för det är lite det.
Det är sant.
Det tycker jag man ska säga till DNs kulturskribentens försvar. Att vi kan inte då för de här ohyggliga ledarsidorna. Och, eller det är så mycket så här... Det, ja, för det, jag tycker att jag skulle säga att DN verkligen har den självbilden. Jag kan bli ganska irriterad till exempel när... Åsa Lindeborg raljerar ju ofta över DN i Aftonbladet. Men... Det finns en särskild självgodhet på DN faktiskt, som jag fortfarande, jag kan ju reta mig jättemycket på den. Och den är inte, och sen har jag tror också att i och med att jag jobbar på DN så har jag smittats av den naturligtvis i någon utsträckning.
Innan var du inte självgod liksom.
Jo, men på ett annat sätt. Men nu, ja men DN har väl ändå här...
Man smittas av sin tidning.
Man gör det. Och jag, det är klart att jag tycker jättemycket om DN på många sätt som jag gör, eller nu, vilket jag inte gjorde då. Det klagar folk på DN på ofta, att man får, och om man använder ett svårt ord som kan vara till exempel kontext, så får man mejl om att säga, jaha, DN vill inte att vanligt folk ska kunna läsa kultursidorna och det där, ja.
Men den betydelsen är stockholmsk som fan.
Ja, den kanske är det.
I Malmö och Lund.
Så säger ni sammanhang.
Nej, ja, det, för det första skulle jag aldrig säga kontext. För det här...
Vad är det sant?
Det är inte så många som läser det än. Liksom. Särskilt inte numera. Alltså, på grund av alla förändringar, att det var tillgängligt på nätet ett tag. Och,
just det, men det säger ju någonting om det än, att jag tror att alla läser det än. I sådana fall. Jag menar, det är precis det som är
problemet. Prenumererar du fortfarande på Svensk Damtidning?
Nej, men det är bara för att de har så himla dyra utlandsprenumerationer. För jag har kollat upp det där, men det är tyvärr... Jag bor i Tyskland och det är jättedyrt. Men jag gjorde det, jag fick det. Alltså, det började med att jag fick det som en sån skojig present av mina föräldrar i julklapp något år. Men det var så himla härligt av redvisad anledning.
Mjukisbyxor för själ.
Ja. Nej, men det är som man vet... Jag gillar det, det tror jag skriver i den texten också kanske, att jag gillar det för att de inte hycklar om ståndssamhället, utan att de tycker liksom att det är...
Men DN gör det.
Ja, det tycker jag. Ja, du är ju så, du har ju läst det. nej, men jag tycker det finns liksom en transparens. Det är så trevlig stämning i Svensk Damtidning. De är så himla glada för... att prinsessan Sofia bär Sibylla-diademet på en middag med UNICEF. Alltså, det finns en väldig entusiasm och liksom hovsam kärlek som man kan vara väldigt kritisk till, men som också är... Alltså, det är så mycket... Det är så mycket bråk på internet, va? För tiden. Men det är aldrig bråk i sånt damtidning. Det är så himla... Det är sånt samförstånd.
Skrev du i Arbetaren? Ja. Okej. 2015 så skrev Viola för SvD i en understreckare. Den största utmaningen för filosofin i den globaliserade västvärlden idag... är att försöka tänka det digitala tillståndet. Det sa inte Viola Bao, utan filosofen och Stanford-professorn Hans Ulrich Gumbrecht. Eller hur uttalar man hans namn?
Jo.
Ja, Gumbrecht.
Då han nyligen besökte Köpenhamns universitet, inbjuden för att föreläsa om framtidens humaniora. Istället för att bara betrakta digitala tekniker som ett instrument för effektivisering av traditionella forskningsmetoder, vilket länge var i fallet inom humaniora. Man hör här att det inte är samma genre som Victor's tweet. Menar han att vi måste börja tänka uppkomsten av dessa som del i en mer genomgripande kulturell transformation. Om det är sant, som Gumbrecht säger, att den stora utmaningen idag, den största utmaningen idag, är att tänka det digitala tillståndet. Vore en god idé att kasta ett öga på den unga internetlitteraturen. Och sen skriver de Altlitt. Så jag undrar, vad känner du för Altlitt idag? Jag hade inte tänkt på Altlitt överhuvudtaget på de senaste 3 åren.
Eller nej, någonting. Inte heller. När var den här från 2015? Nej, jag har inte heller tänkt på det de senaste 3-4 eller sen jag skrev. Det är i och för sig väldigt hippt, typ efter att jag skrev den i ett år eller något sånt, att alla snackar om det väl. Men nu känns det ju ganska daterat kanske, utsagan att
den stora globala västvärldsfilosofiska
enigma
är att svara Taolin.
Ja, det var lite understräckandes tes.
Taipei håller fortfarande.
Taipei är väldigt fin.
Jag ska bara ta lite vin, det kommer att förstöra allt.
Jag ska också, vi klipper bort det här.
Jag måste typ kissa.
Ja, vi kan pausa lite. Ja. Okej. Tillbaka till verkligheten. Lyra K är en sugig människa som inte har lärt sig hantera teknik. Rebecca har precis haft, med understöd av oss alla, en fantastisk monolog om det litterära 10-talet. Som i princip har...
Det här klarar oss naturen för 10-talet.
Tack Victor.
Faktiskt. Och inget av det här har spelats in. Dock har det batteri tuggats, för den har stått på paus och blinkat.
Nu ska vi ta en cig. Ja. Alltså, du kan ju ta om det här, tänker jag.
Jag tar
det var ändå väldigt.
Det blev ju otroligt bra.
Ja, det var som en repetition.
Ja, precis. Men jag har ju talpunkten och sådär, så vi kör och så kommer vi komma ihåg vad invändningarna och liksom...
Jag tycker det är jätteintressant.
Alla de här jämförelserna med 70-talet behöver vi inte göra, till exempel.
Jag tycker några av dem ska göras. Jo, det litterära 10-talet. För mig var ju det decennium då jag... inte bara då jag liksom upptäckte litteratur, utan också då jag på något sätt blev inlämnad i litteratur... världen. Och både du och jag, Lira, vi gick ju på Biskops Arna. Jag gick där 2014-15 tror jag.
Och jag gick där 2009-10.
Just det. Och vi pratade innan om att vi kanske gick på ganska olika Biskops Arna. Vi hade ju helt olika lärare till exempel. Jag, när jag började där så var jag redan... jag hade läst väldigt mycket. Mycket mer än jag hade skrivit. Och var ganska... formad tror jag i min smak, men det var ganska många som kom dit och inte hade läst så mycket, och det blev väldigt tydligt under tiden hur mycket lärarnas litteratursmak formade det folk skrev, för att det var ju de sakerna som hamnade i läroplanen, det var det vi läste, och det var väldigt tydligt så här, att den här månaden läste vi Duras. Och då började alla skriva liksom nervig kortprosa med förnimmelser och erotik som klangbotten liksom.
Viola, vill du att vi pausar med att stöta lite lättare? Eller okej, vi kan ha lite tystnad i... så kan alla lyssna till prasslet av Viola Bauer på barnen. Tyglen täckjacka.
Som
du tror att det skulle skydda mot ljudet?
Ljuddämpare ju. Nej.
Kan inte jag få lite mer vin så länge?
Kan någon stänga av kaffebryggaren?
Förlåt. Ja.
Nej,
ingen fara. Förlåt.
Ja, men i alla fall. Jag tänkte på vilka författare som har varit väldigt...
Hungriga.
Så att vi täckjacka i källare i Ropsten. Tuggat. Plötsligt.
Marguerite Duras. Det känns som många som har angripit Marguerite Duras lately.
Det har vi inte göra.
Men alltså, jag skulle vilja ha lite så här konkretion typ i vad man pratar om då. Alltså vilken typ av utgivning, några namn kanske. Det känns som att kanske att folk som har varit på Biskopsarna är väldigt, har ju liksom upplevt den här kulturen kring Biskopsarna som kanske är på ett visst sätt, men att det kanske inte är representativt för liksom utgivningen eller litteraturvärlden i stort. Nej, så jag skulle gärna vilja liksom konkretisera.
Nej, när jag gick på Biskopsarna så kände jag att det fanns ett dominerande drag. Det var att väldigt många skrev vad som skulle klassas som prosalyrik. Och det har inte alls präglat litteraturfältet. Sen är det från min klass bara jag och Gordana Spasic som har debuterat. Även om det var jättemånga jätteduktiga personer i min klass. Men att... Och när jag kom dit kände jag också att alla har läst jättemycket litteraturvetenskap. Typ. Det har ju också att göra med att jag var 19 och de flesta var ganska mycket äldre. Men jag tror att det också delvis var en sann upplevelse. Också hade det att göra förstås med Maras undervisning som började på en jättehög nivå. Liksom. Mm. Och sen fick man hänga med bäst man kunde, vilket är så jag tycker.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Undervisning på en elitkonst eller litteraturskola ska bedrivas. Liksom. Men det förändrades på något sätt.
Ja, jag tyckte inte att vi hade det så. Jag tyckte att vi hade... Och verkligen så var lärarna allihop. Jag hade Athena Folksad, Ida Linde, Martin Högström i synnerhet. Och de alla jättebra lärare verkligen. Men jag tyckte inte... Men det kanske också var för att jag kom in i det och redan var lite grann en i gänget. Eller i alla fall med min hybris upplevde mig så.
Du menar en i gänget med lärarna?
Ja, men liksom att jag kände att jag ändå hade en fot i litteraturvärlden. Sådär. Medan de flesta andra kom från en annan miljö. Och för jag upplevde inte att det var särskilt hög teoretisk nivå. Men inte heller att det var på något sätt dumt. Utan att det var liksom väldigt textnära snarare. Att det handlade mycket om att utveckla folks förmåga att läsa. Och det skedde huvudsakligen genom läsning och samtal. Jag tyckte inte att det fanns så mycket något element av att undervisa från ovan. Och vilket jag säger, det menar jag alltså inte. Jag menar inte att
vara sån som bärsar katederundervisning, utan snarare att det kan ju vara jättebra liksom. Men jag tyckte inte att det var så mycket så.
Vi hade också väldigt spretig undervisning. Alltså vi hade till exempel novellkonst med Stefan Lindberg, där vi bara läste svenska noveller från 90-talet. Och så hade vi liksom skandinavisk litteratur med Ingmar Lemhagen.
Mm.
Och hade danska författarskolan över för att prata om Lars Norén. Vilket var otroligt förvirrat för övrigt, för att vi förstod ju ingenting av vad de danska författarna sa om Lars Norén.
De förstod väl ingenting om Lars Norén, höll jag på att säga.
Är det möjligt? Jag har ingen aning.
Nej, men hur ska du veta? Det vet du.
Norén känns fan ursvensk på många sätt.
Så det var lite en annan kanon som jag tror jag introducerades in i. Vad skulle du säga att det var för kanon du introducerades in i på Biskopsvarna?
Nej, men jag har funderat i allmänhet liksom, på vilka författare som jag upplevt som väldigt inflytelserika bland folk som skriver på 10-talet. Och vilka har liksom ständigt refererats till som en inspirationskälla och som en favorit. Liksom. Och där tycker jag Duras är tydlig, men att hon kanske ännu... Jag tänker att hon bland sena 70-talister kanske är ännu tydligare. Men att det ändå fanns väldigt mycket kvar. Och sen Inger Christensen, alltså någon form av liksom systemdiktning, inte i praktiken men som kanske tankesätt, upplevde jag. Ann Carson väldigt mycket. Men sen så, som sagt, alltså jag tror inte nödvändigtvis, för det som Lyra sa innan, att det som sker på Biskops Arne, det får inte alls nödvändigtvis en rimlig... Eller det får liksom inte... Outputen ser annorlunda ut. För jag tror att det är så här att man kommer dit, folk skriver eget på ett visst... Eller jag vet inte, den vanliga kritiken med skrivskolan är att det slipar av en särart. Och jag tror inte att det är så mycket så. För jag tror att folk skriver dåligt, det är ofta mer snarlikt än folk som skriver bra. Alltså dålig litteratur är mer lik annan dålig litteratur. Liksom.
Mm.
Folk kommer dit, pysslar lite grann, man är beredd att influeras väldigt mycket, och så gör man det under det där året. Och då börjar folk skriva ganska snarlikt, för att man läser samma saker, man prövar samma grepp.
Man pratar med varandra på frukosten varje
dag. Ja.
Liksom. Läser samma böcker.
Ja, nej, men exakt. Alltså det är ju samma influenser mer eller mindre. Men sen efter det tror jag att det utvecklas i ganska olika riktningar. Eller det är i alla fall så tycker jag att det ser ut när man kollar på saker som kommer ut. För så, apropå 10-tal, 00-tal. Det var väl en ganska vanlig, det var för lite så här olika skrivarskoledebatter, va?
Just
för 15-20 år sedan. Att
man... Eller bara 10 år sedan.
Ja, kanske bara 10 år sedan. Ja. Och det känns ju väldigt, på gott och ont, verkligen. Det känns inte som några debatter som folk... Det känns väldigt främmande, tycker jag. Avlägset.
Ja, skrivarskolan har ju verkligen befäst sin status.
Ja, den har blivit som konstskolan.
Konstnärlig forskning har liksom införts. Valand har ju nu en kandidatutbildning och en master.
Och liksom. Professurer i kreativt skrivande.
Och det är väl lite sysselsättningsprogram. Alltså det är för att folk måste ha jobb och få kunna göra sina saker.
Ja, det är en institutionalisering av litteraturen.
Precis.
Som speglar den amerikanska, där det liksom har funnits i ett halvsekel.
Precis.
Då kan man läsa Mark McGurls fantastiska The Program Era, som kartlägger det här. Liksom. När de här debatterna föddes med ganska stor indignation, så var de ganska orättvisa. Eller?
Ja, det är inte nödvändigtvis så heller att en lärare pressar sin litteratursyn på eleverna.
Nej,
så mycket som att så här, om man ser en lärare och liksom inspireras av eller bara möts av den här personen och dess författarskap, så tenderar man att vara mer benägen att läsa den.
Ja.
Så till exempel med Athena och Mara och andra som har undervisat mycket, så finns ju väldigt många fler, tror jag, i den yngre generationen som har läst deras verk än de har läst liksom andra av samma generationer som de, som vars liksom personer de inte har konfronterats med liksom. Ja, det är helt naturligt.
Verkligen, det är väldigt naturligt. Och det är ju apropå Athena, så tänkte jag på vilka verk som har varit, alltså diktsamlingar som har varit emblematiska egentligen under 10-talet. Och jag tänkte, den första jag kom att tänka på var egentligen Ida Börjels Ma.
Ja.
Den upplevdes som otroligt inflytelse. Jag tyckte också att den var bra, men den blev också väldigt, väldigt hyllad. Och jag tyckte att den satte spår liksom, i poesin. Och sen också, jag pratade med Anna Hallberg om det här igår. Hej Anna. Och hon lyfte fram Athena Farrokhzads Vitsvit. Som också är, det är väl kanske egentligen det mest inflytelserika diktsamlingen från 10-talet. Den kom 2013. Också jättebra tycker jag. Och den, jag tycker den är intressant i sammanhanget. Och det gäller ju också Frida Öjda Börjel egentligen. Att båda de två är poeter som har någon form av rötter i den här, vad ska man kalla det, i den liksom postkonkretistiska formen av skrivande. Och det, men de rör sig också i de böckerna mot någonting annat, kanske mer liksom, åtminstone skenbart subjektivt erfarenhetsbaserat. Och det, Vitsvit är ju i princip ett collage liksom. Den består nästan bara, tror jag, av citat från andra poeter. Men det syns inte. Det är liksom ganska väl dolt. Och den har också så en biografisk klangbotten, att det finns, det refereras ju till olika familjemedlemmar, och det refereras också till, indirekt till en person som heter Athena, som är släkt med de här familjemedlemmarna liksom. Och det har ju varit, för det biografiska, alltså kanske inom citationstecken, för det som i alla fall ser ut att vara biografiskt, det som pekar mot författaren och det kanske liksom talspråkliga, tycker jag har varit väldigt stora trender.
Det är erfarenhetsförmedlande.
Ja, precis.
Det talande subjektet.
Det talande
subjektet. Vi pratade om det tidigare också i inspelningen som inte kom med, att så här, slampoesin och den publicerade lyriken har rört sig närmare varandra, och att det också blivit roligare att gå på uppläsningar, för folk kan faktiskt, vissa kan faktiskt läsa sin poesi högt på ett sätt som gör den ännu bättre än när man läser den själv.
Mm.
Och det gäller ju nästan för Athena skulle jag säga, och för till exempel Hanna Reis Lundström. Och
henne tog vi som exempel. För hon har väl ingen slambakgrund så?
Nej, hon har ju en bakgrund inom fiktion.
Exakt, men hennes bok Armarna som kom förra året, 2018, den har ju en väldigt...
Hon har också gått på slam och sådana saker. Ja. Hon har inte varit slampoet själv. Men hon har absolut tagit del av den traditionen.
Mm. Och förra året så var det ju flera debutanter också. Alltså Nino Mick och Jolanda Bohm som är slampoeter också. Liksom.
Mm.
Och det är väl ändå... Jag vet, det är för tidigt att säga kanske, men jag tycker att det verkar som att de... traditionerna närmar sig varandra, alltså slampoeterna publiceras i högre grad, och istället för att bara liksom vara förpassade till att vara just slampoeter, så är det som att den publicerade poesin och slampoesin närmar sig varandra. Och jag tycker att det där är intressant överhuvudtaget, hur man kan se den här utvecklingen från kanske det språkkritiska paradigmet till ett paradigm som inte är språkokritiskt, men där det inte står i främsta rummet.
Det är språkmedvetet men ändå skildrande.
Ja, precis.
Och där tänker jag så här, Vitsvit är så viktig som brytpunkt. Jag vet att jag tror det är en av raderna flest människor har hängt upp sig på, men det är den jag har hängt upp mig på. Och det är när hon skriver "Vem blir mållös" i en dikt om språket. Du sa tidigare att 00-talet tog slut 2008. Men det litterära 00-talet tar slut i och med att Farrokhzad skriver så.
Och mördar den språkkritiska traditionen.
Ja. Precis.
Så som ett fadersmord.
Ja, för det var min hypotes nämligen, att det inte är ett fadersmord, utan att det har skett snarare en ganska långsam förflyttning. Det har inte skett folk... Det är inte som att poeter som har debuterat de senaste åren hatar det som var tidigare, eller liksom aktivt försöker positionera sig mot det så mycket. Jag tycker snarare att den skrivs som att den är, det behöver inte vara sant, men att den skrivs som skenbart historia omedveten. Snarare att den försöker liksom bara suggerera typ ett nu. Den försöker inte ställa sig så aktivt i relation
till det som det finns ju också någonting i den poststrukturalistiska behandlingen av maktstrukturer som i ett faktiskt rum eller på en faktisk scen
kan tjäna till att skilja över de maktstrukturerna. Att vi är alla medvetna om hur makten producerar alla subjekt. Som om det plötsligt skulle jämställa alla subjekt.
Mm.
Som bara det att vi kan delta i samma samtal om maktens produktiva performans på något sätt skulle innebära att mannen i rummet och kvinnan i rummet plötsligt skulle tala från samma utgångspunkt.
Mm. Precis. Och det tror jag att många har känt, och det kan jag också själv känna ibland, även om jag verkligen är, som sagt, för mig var det väldigt formativt, den poesitraditionen, och det var verkligen, jag tycker mycket som skrevs på 00-talet var svinbra. Men det finns ju att man har ju, eller jag tänker att alla känner igen det här, att man sitter med någon sån ganska hermetisk, språkkritisk bok, och man känner sig, och den har radikala anspråk, det är liksom kanske antingen att den använder stora ord eller så opererar den på ett visst sätt med språket, där man förstår att liksom, okej, nu vill du verkligen osäkra de normala eller de gängse meningskedjorna. Men det som händer är kanske att man känner sig lite mansplainad av den här boken, och man känner att det spelar liksom ingen roll att du gör det, för det är ingen som läser. Alltså att det finns någon sån frustration.
Och det är ingen skillnad i världen.
Nej, liksom. Det är liksom...
Anspråken är där uppe och konsekvenserna av anspråken är där nere.
Ja, liksom. Är det lite patetiskt?
Victor gör väldigt yviga gester. Tyvärr så förmedlas
det. Berätta. Och det där blir på något sätt särskilt påtagligt när, i och med 10-talet har varit så akut politiskt, att det har varit... flyktingkris, det har varit alliansregering, nedmontering av välfärdssystemen, Trump,
klimatkatastrof
och så vidare och så vidare, och liksom frågor om rasism och sexism har varit mycket mycket mer på, jag läste någon undersökning om tonåringars identitet, vilken subkultur har tonåringar i Sverige, vad identifierade de sig som? För när jag var ung, när vi var unga, så var det ju typ utifrån musik mycket.
Mm.
Men det här var så här, de tre vanligaste identiteterna för tonåringar. Det var feminist, antirasist och gamer. Okay. ändå. På något sätt, det känns
rätt. Flöt de här ihop?
Nej, eller de kunde göra det. Men det var, om de fick etikettera sig själva, så var det där de tre vanligaste.
Det finns inga feministiska gamers liksom.
De har det nog svårt. Men i alla fall, hur som helst. Och jag tänker att man har upplevt en mer och mer skriande irrelevans kanske när man läser det här, som kan uppfattas som att det befattar sig med det politiska på en abstrakt teoretisk nivå.
Mm.
Och kanske särskilt om man typ utsätts för rasism eller sexism eller vad det nu kan vara. Man känner att politik är någonting, det är inte något jag liksom väljer att tänka på för att jag tycker att det är kul, utan det är någonting som jag måste tänka på för att det angår mig. Det handlar om mitt rörelseutrymme. Liksom. Det handlar om
tror du att den språkkritiska traditionen var så här, nu ska vi tänka lite på politik för det är jävligt kul. Alltså.
Ja, lite tror jag.
Ja, alltså. Kanske lite.
Ja. Men alltså naturligtvis, för det pratade vi också om innan, att jag vill inte säga att det var den här Göran Greider-kritiken, att det var en världsomvänd oengagerad inom citationstecken tradition, för det var det inte, den var ju superpolitisk. Alltså, vi pratade om Ida Börje eller Lars-Mikael Rattama, Per Törn,
amerikanska language-traditionen som var viktig i Sverige på 00-talet.
Ja, verkligen, alltså, alla,
den var ju jättepolitisk.
Jättepolitisk, alla är kommunister.
De förvaltade väl också någon idé om så här spjutspets eller någon så här modernistisk kliché som finns inom liksom den språkkritiska poesin också, där liksom som har liksom väldigt radikal retorik,
idén om outsiden.
Ja, eller om liksom den språkliga akten som en liksom politisk verksam, potent handling, medans idag kanske att den liksom politiska, estetiska konfliktdimensionen kanske flyttat ut från poesin, och att poesin därför liksom förhåller sig förmedlande till det på ett annat sätt.
Ja, för då känns det som att då pratade man inte alls om, eller i alla fall mycket lägre grad om, vem får skriva poesi. Liksom, vem skriver poesi? Vem blir publicerad? Det var inte ens... Eller idag är det en väldigt viktig dimension.
Och det tycker jag är kanske en av de bästa sakerna som har hänt på det litterära 10-talet. Att
det var också det liksom som i den här olyckliga poesidebatten som kändes så dumt från min sida åtminstone. Liksom, för att det kändes som att man satte sig till doms över en period ungefär på samma sätt som man som så här, 80-talet satte sig till doms över 70-talet och historien om 70-talet senare skrevs. Att det var typ ett naivt litterärt decennium när tjejer skrev om hur det var och var tjejer och ja, det var tråkigt och det var mens och det var rabiata testuggande feminister som liksom sprang runt och berättade om sina konstiga liv.
Det hade inte så mycket liv. Med
litteratur. Nej, precis. Och sen kom kris och bara konst för konstens egen skull. Bara yeah! Jag kände att jag ekade kanske av lite sådana grejer att det fanns och det är fan olyckligt för att om det är som du säger, Rebecka, så är det ju någonting liknande som har hänt under 10-talet. Liksom, att här träder människor som tidigare inte har haft tillgång till förlag, skrivande offentlig uppmärksamhet fram. Och att då de erfarenheterna som tidigare liksom varit dolda under den här normala ytan. Förtala är ju någonting som var det stora med 70-talet. Vilket typ så här feministiska forskare som Ebba Witt-Brattström och Lisbeth Larsson har framhävt. Att det här var ju någonting genuint originellt med 70-talet. Som historieskrivningen bara så här raderat. Och jag tänker att det vore jävligt olyckligt om man gjorde samma sak på 10-talet.
Det innebär något originellt med form också. Alltså det är inte bara att ett nytt budskap som står utanför litteraturen eller ett subjekt som står utanför litteraturen förs in. Utan det är att personer börjar göra litteratur på annat sätt med andra perspektiv och andra sätt att skildra.
Ja, och det var vi också inne på, 00-talet är ett lite konservativt decennium i någon slags estetisk mening. Är det inte? Att det går tillbaka på så här radikala idéer om språket som har funnits många, fanns på 60-talet, fanns på 40-talet också, kanske inte riktigt på samma sätt. Men
det är också en tid när många internationella strömningar når den svenska litteraturscenen för första gången. Så i den meningen är det både en vitalisering och ett backwater.
På men det är liksom och jag vet inte, det är liksom Om man sitter här med sin sofistikerade smak och känner sig överlägsen och så missar man nog också någonting som är jävligt dumt att missa.
Men Vitsvit är ju ett intressant exempel på hur en sån så här, nypositionell artikulering innebär ett formexperiment. För den för ju samman, som du sa tidigare, i det som försvann, eftersom jag var dum nog att inte spela in där. Det är sjukt att vi talar om det som om det försvann när det var ett ögonblick i tiden som vi bara inte spelade in.
Ja.
Ni ska veta det, att det finns.
Det finns i våra minnen. Ja. Så levande, så mycket bättre än det här. Nej, men Vitsvit är ju både liksom, har en biografisk klangbotten och är ett liksom konceptuellt citatverk. Och något sånt har inte riktigt skrivits på svenska tidigare. Är det så?
Nej, det är fan genuint originellt. Eller den är genuint originell. Det är liksom, det var väl därför det var en chock när
det kom. Har väl visst funnits.
Eller? Ja, det är säkert sant. Jag har inte funnits. Läst så mycket.
I den svenska litteraturen.
Jag tänker i och för sig på amerikansk. Men det måste väl ha funnits.
Eller hur?
Men man ska
det känns som en så banal grej, typ, alltså att man ska kunna kombinera något slags konceptuellt formspråk och typ,
alltså, subjektivt. Det finns ju Sonny Åkesson till exempel. Det gör det.
Men hon arbetar ju citatmässigt konceptuellt på ett annat sätt.
Ja, för de är ju inte heller, de har inte heller den här biografiska skiftningen, utan hennes konceptuella grejer är väl ganska, alltså jag tänker pris och sådär. Ändå, de är ganska separerade från
De osäkrar det inte det talande subjektet. Nej, det samtidigt inte. Som de artikulerar.
Och de har inte samma patos.
Nej.
De är ironiska på ett helt annat sätt. Alltså jäckande, hånande. Och det är ju faktiskt här inte.
Nej, verkligen inte.
Den är ju nästan så här bombastisk liksom.
Nu ska jag ta lite mer vin, vilket kommer att plaska. Det här är ju ett gästabud där vi talar om ting i den klassiska grekiska andan.
Vi äter vindruvor också. Ska vi kanske bara säga att det finns.
Det finns unga pojkar som står längs väggarna. Man ser inte skillnaden på dem och statyer. För de är så vackert sminkade båda två.
Wow. Alla halvligger.
Alla halvligger. Vi håller olika monologer.
Vi vill ha en täckjacka. Men vi andra är nakna. Med det sagt. Så. Jag höjer min hand och mitt glas. Så. Jag tycker att den här subjektsorienteringen är intressant för att jag tror att den också samspelar med, eller jag menar det är väl helt uppenbart att den gör det, att den samspelar med den ökade individualiseringen i samhället och det ökade fokuset på det personliga varumärket.
Att, är det nu du ska läsa en dikt av Rupi Kaur för oss?
Ja, nu ska jag läsa en dikt av Rupi Kaur. Rupi Kaur.
Men det där är så intressant. För det känns som att väldigt ofta, eller det man har hört om man kollar på till exempel debatter om kritiken med liksom Anders Olsson och de här gubbarna och liksom kritikens kris. Eller att det finns en återkommande trop som är liksom att man blandar ihop marknadifiering med diversifiering.
Mm.
Och att man avfärdar liksom diversifiering väldigt snabbt som marknadifiering.
Ja, absolut.
Och att man, och det som du säger, det samspelar väl liksom på något sätt, men det är inte bara det.
Nej.
Och att man, det är typ lätt att hamna i någon konservativ position där man tystar folk.
Ja, nej, men det var som Victor pratade om, alltså just att det finns ju lätt en ganska otrevlig biton av att jaha, nu får tydligen vem som helst skriva poesi.
Mm. Och det är i maskopi med liksom,
ja.
Kulturindustrin. Typ.
Ja, men exakt. Alltså, de här stackars rasifierade kvinnorna som inte vet vad de gör. Som liksom blir kidnappade av... alltså, eller, det är ju
av de onda förlagen som bara vill sälja något.
Kapitalisera på deras
autentiska berättelser. Hon hade aldrig fått ut det här. Liksom. Mm. Ja.
Det är exakt samma retorik som man liksom försänkt 70-talets feminism. Ja. Liksom. Mm. Den vill jag fan inte.
Nej.
Rupi Kaur nu.
Nu dags för Rupi Kaur. Rupi Kaur.
Rupi Kaur.
Rupi Kaur.
Ska du läsa upp på riktigt?
Jag försökte improvisera en dikt av Rupi Kaur, men jag fastnade.
Den gick så här. You stole my heart. I steal your heart. Nej, någonting.
Rupi Kaur.
Var det bättre? Var det sämre? Vi får se.
Nu får jag real thing.
What is stronger than the human heart which shatters over and over and still lives? Rupi Kaur.
Jag tyckte ändå det här var lite fint.
Jag tycker det är
för att jag har druckit lite vin.
Jag tycker det där är, det är fine.
Okay, men
det där är dålig romantik. Liksom.
Men den här då? Victor, Lyra, Viola. If you got any more beautiful, the sun would leave its place and come for you.
Ja, det där är ju skit.
The chase, Rupi Kaur.
Jag fattar inte riktigt. Alltså, jag förstår bokstav.
Vad skönt att göra det.
Det här är en dikt som är för svår för Viola.
Det är den för avancerad.
Nej, men jag tycker att Rupi Kaur är intressant. Eller jag tycker att någonting som griper mig med Rupi Kaur är att hon avslutar... Hon postar mycket på Instagram, hon postar dikter och selfies. Och hon ger också ut böcker och i böckerna. På Instagram kan man förstå det på ett annat sätt. Men i böckerna också så avslutas varje dikt med hennes namn. Alltså det är bindestreck och sen står det Rupi Kaur. Så att man liksom inte ska missa vem det är som har. Nu när jag pratar om det så är jag inte helt säker på att det är så i böckerna. Men så är det i alla fall alltid på Instagram. Och liksom personen, alltså hon postar ju varannan dikt, varannan selfie och personen är så oerhört viktig. Och det där,
vad är det för känsla på selfiesen? Kan du visa något?
Det är lite som du vet Beyoncés gravidbild, att det är väldigt så här, det är väldigt heligt, det är väldigt mycket hashtag queen och väldigt så, hon liksom har väldigt fina kläder och så står hon i väldigt fina miljöer. Här är en bild av någon slags...
Vadå, du...
Oj!
Men alltså, signaturen, tänker jag, det är nödvändigt. Det är liksom hennes sätt att aktivera konstnärens Midas-hand.
Ja.
För att om hon inte var poet, eller om inte en poet hade skrivit under de här raderna, så hade det bara kunnat vara så här någon form av
reklam.
Ja, reklam, ja. Eller någon uppdatering på Facebook, eller det finns ju någonting.
Det är det som är så intressant, för att det poetiska sitter helt och hållet i vetskapen om att Ruby Kaur är poet.
Mm.
Det är liksom det hon som är den ensamma.
Och det vill ju bär. Alla vara idag.
Det är ganska inne nu att vara poet.
Hur då?
Sluta fråga sånt. Var godta. Nej, men
det är ju väldigt många som söker till skrivarskolor. De fylls ju upp. Alltså det är ju nästan lättare att försörja sig som skrivarlärare än att försörja sig som författare.
Mm.
Ja. Ja. Jag tycker det
säger någonting om vad det finns en marknad för, så att säga. Det är att göra andra till författare.
Ja. Mm.
Litteraturen har väl en väldigt stark symbolisk funktion.
Ja, gud ja. Verkligen.
Det blir inte så märkligt egentligen. Jag tänker att det har varit så ganska länge.
Ja.
Att man har kunnat, man har liksom...
Ja. Ja, man har ju liksom köpt... Man har skickat ut någon anställd att köpa jättemycket böcker och fylla hans hem med.
Ja.
För att det ska se ut som att man har läst dem vid något tillfälle, så har man gjort länge.
Något men vi är mer, jag tror vi är mer indignerade över det nu än man har varit förut.
Kanske, ja.
Men jag tänker så här, i Linus Gårdfeldts bok som jag gillade mycket och du alls inte gillade, Den rottan som kom här veckan. Så finns det en så här spänning som är att han skriver hur små honorar han får för sina böcker. Det är så här 12 000 kronor han får för att ge ut en diktsamling på Bonniers. Vilket är så här 3 gånger vad jag får för att skriva en recension av hans bok.
Mm.
Och att vara indignerad över det förstår jag. Och sen så spänner han upp det mot att han går och undervisar andra i skrivande. Att det är det han försörjer sig på. Och det är en grej som inte har gestaltats på det sättet i litteratur, varken prosa eller poesi tidigare. Så jag tänker att även om det har varit ett materiellt faktum länge att författare tvingas ha bisysslor, så jag menar Tranström var psykolog, så är det någonting man lägger större emfas på. Att det finns en ekonomisk orättvisa i författaryrket just nu.
Man vill inte vara en parasit på samhället. Man vill vara en självförverkligad individ som har en karriär.
Ja, ja, jag tror fan det. Mm. Ja.
Liv Strömqvist pratade om i ett avsnitt av Lilla Drevet om det där, fast med skådespelare, att utbildas alldeles för mycket skådespelare. Så hälften av dem blir dramapedagoger för att de inte får anställning som på någon teater och inte får till mycket skådespelarjobb. Och när de är dramapedagoger så utbildar de ytterligare skådespelare. Och det är liksom som ett ont kretslopp. Och det är väl lite så det är på väg att bli åtminstone med litteraturen också. Det är väl inte det största problemet, men det är ändå någonting man kan lägga märke till. Liksom.
Mm.
Att folk är mycket mer intresserade av att skriva än av att läsa.
Mm.
Mm. Ja, och för övrigt kan jag tänka mig att en del av indignationen kanske var... Fan, nej, nu generaliserar jag för hårt, men...
Kör.
Jag tänker att skriva skoleleverna läste mer. För 20 år sedan än de gör idag. För jag tänker att alla läste mer för 20 år sedan än de gör idag.
Det tror jag också.
Och att det här honoraret som Gårdfeldt säger att han får i sin bok kanske inte har ökat så mycket i reala siffror. Men att det är värt mycket mindre nu än vad det var förr.
Mm.
Alltså, och att poeter faktiskt tjänar sämre på sitt arbete. Man är, precis som vi kritiker gör. Liksom.
Förr i tiden kunde man ju leva typ 3 månader på en understräckare. Och gå på en operakällare och käka middag och så. Det är i alla fall så legenden lyder.
Men det kan de... Jag känner några norska författare i Berlin. Och de lever så här på sin senaste diktsamling. För i Norge får man så mycket betalt. För att de har något som heter inköpsordningen. Som är att staten köper in... väldigt många exemplar av alla böcker som ges ut. Och de pengarna går
i princip... De får ju typ 25 kronor per bok.
Ja, ja. Det är helt otroligt. Och pengarna går typ oavkortat från den här inköpsordningen till författarna. Så man tjänar liksom 100 000 norska på en diktsamling. Typ.
Jävlar.
Det är helt absurd.
Det måste ju påverka poesin på något sätt.
Ja, alla klagar på att det ges ut alldeles för mycket poesi. Det var väl därför också typ så här, alla Vigdis Hjorts släktingar skrev en liksom motbok till hennes bok.
Var det mer än en snor?
Ja, jättemånga. Så, det är ju något annat.
Men jag funderar på en sak. angående så här, OI och att det, OI var stort just under 00-talet. Om man liksom utgår från din definition av 00-talet som från 2001 till finanskrisen. Eller typ hela perioden innan finanskrisen egentligen. Att det liksom Hans Rosling-ideologin fungerade då. Och att det fyller en liksom starkare funktion att kunna synliggöra liksom de här utsagorna, ideologiska utsagorna som folk fortfarande tror på en språklig nivå. Vilket känns obsolet idag eftersom, efter finanskrisen, där ingen tror på dem längre.
Det vill säga ingen tror på kapitalismen längre.
Nej, eller på liksom historiens framsteg.
Just det, så du tänker så här, en poet som Lina Ekdahl som, eller liksom vissa saker som Ukon skrivit som arbetar mycket med klyschor och sånt, det går liksom inte riktigt att skriva för att alla vet att det är lögn.
Ja, det är redan avslöjat liksom. Bluffen är avtäckt typ.
Just
det.
Och att idag kanske det finns, alltså det här enhetsförmedlande som du pratar om, att det kanske finns ett större behov av det för att allting har redan liksom lösts upp och alla illusioner har avslöjats typ. Och allt är både liksom ekonomin och miljön har blivit helt ogreppbar typ för oss att förstå och abstrakt. Och att man därför kanske måste röra sig mot så här, kartläggning eller mot försöka att beskriva snarare än att plocka isär och atomisera och liksom snarare än mot abstraktion. Alltså att abstraktionen är redan typ villkoret typ.
Jag
tänker att det, för det med OI är liksom det sista andetaget när man tror på riktigt tror på typ poststrukturalismens stora kritiska kraft. När historien är omöjlig att skriva och det går inte att skapa några mästerberättelser längre och, men att den formen av kritik känns mer och mer, ja, ni hade rätt men det hjälpte oss inte liksom.
Nej.
Kapitalismen det blir bara starkare och starkare oavsett hur mycket vi avslöjade. Eller?
Fast jag tror också att det har hjälpt på vissa sätt, men att det också har inlämmats som en på något sätt naturaliserad del i hur vi uppfattar omvärlden. Alltså man ser på de politiska rörelsernas utveckling, så tror jag att utan den poststrukturalistiska queerfeminismen så hade inte hbtq-rörelsen varit där den är idag.
Det är sant.
Men vi har ändå lämnat den bakom oss.
Liksom. Absolut, det tror jag också.
Jag tänkte faktiskt prata lite om det.
Ja, men ska inte du ta din...
Och jag tänkte då bara prata om prosa.
Det är bra.
FYI.
Det är
bra. Jag har en känsla av att det är min roll i den här lilla gruppen.
Ja, det, jag tror att det är du som har satt samman gruppen också. Jag tror att det var du som tog initiativ till den.
Jag tänker också att ni är liksom storheter som graviterar mot varandra. Men att ingen av er kanske, om jag har fattat det rätt, har någon bakgrund i ungdomsorganisationer överhuvudtaget.
Nej, det är sant.
You got us.
Så du är solen?
Nej, jag är gravitation. Som organiserar. Ni är himlakropparna.
Ja.
Har ni alla fått vin förresten?
Kan fylla på.
Har ni alla fått en slavgosse?
Ja, men han ligger här under täcket.
Mycket bra.
Min är så liten bara.
Men det är så du vill ha dem.
Slavgossen är. Han syns nu.
Har alla fått konfekt.
Men han är väl portabel?
Han är portabel. Jag är stor man.
Vin?
Har lite skräck.
Det roliga är att alla som lyssnar på det här samtalet kommer märka hur vi blir gradvis mer och mer berusade. Men jag är inte säker. Jag är en person, men inte i plural. Så mycket vet jag fortfarande. Att jag är inte säker att vi märker det.
Nej, det tror jag absolut inte. Det.
Jag har aldrig lagt märke till min egen berusning. Tyvärr.
Påverkar mig som sopus. Då är det väldigt tydligt att dina avgångsutbildningar.
Men det är inte så fint.
Men då har det gått långt.
Ja.